This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Kul, vi kör igång direkt tycker jag. Det är kärlekens samtal eller socialt självmord. Nej, jag brukar säga omvänd ordning, va? Socialt självmord eller kärlekens samtal.
Gud, det är så otroligt. Jag tror aldrig jag varit så här bärande.
Jag delar mikrofon med Alicia Hansen, och om vi kommer på något smart att säga samtidigt så kommer det nästan kunna bli så att vi råkar kyssa varandra. Vilket hade varit uppfriskande, men också för obehagligt. För mig, för jag har inte fått kyssa min fru sen hon födde barn. Det är som i kyssar som i sex, va? Ja, välkomna till den här podden om framgång och fördomar med mig, Elis Montverbro. Vi har Essy Klingberg med som vanligt.
Hallå, hallå.
Kul att du kunde komma. Och Kristoffer Nyqvist är uppe med tuppen.
Sidekick.
Berätta om er utekväll som jag kände mig oinbjuden till.
Vilken av?
Exakt.
Den jag vet om då.
Den med stort... det var ju, för mig var ju den kvällen, om du pratar om torsdagen, så ja, var ju den som tre olika kvällar. Det var faktiskt helt sjukt. Men jag kan återkomma om varför.
Supercoolt att ni var på releasefest.
Äsch.
Det var en vanlig torsdag i vårt liv.
Ja.
Men det är vad du brukar göra på torsdagar.
Precis. Kontext då till lyssnarna var ju att det var ju inte bara en releasefest i torsdags, utan det var tre. Dels för Saga Kavalins pamflett, roman, novella Glasrutan på Itlit förlag. Hon hade release på Bar Oas i Stockholm.
Är pamflettroman liksom den officiella? Jag tycker det låter lite förminskande.
Det lät lite förminskande, men det var lite ett skämt för att den är tunn. Jag älskar tunna romaner, de är oftast bäst. Men det är en vad säger man? En kort roman kan man säga, tror jag.
Mm. Ja, men det är som på Expressen brukar vi säga, skriv kort, helst inte alls. Så hon har ju verkligen tagit det till sitt hjärta.
Snyggt där. Precis. Och sen var det ju releasefest på Brillo för Pascal Engmans mastodontroman då, Kokain. Jag tror att det skulle få plats.
Jag har verkligen en värdering i hur du presenterar det, verkligen.
Jo, men alltså jag älskar ju det korta formatet mer. Jag fick ju bara ge lite oväntade vinklar här. Det hade fått plats ungefär 40 x av Saga Kavalins bok inuti Pascal Engmans bok. Mm. Och det hade varit 40 gånger bättre.
Hur många Saga Kavalin går det på hem?
Hur mycket kokain får det plats i Saga Kavalins bok? Nej, men, och sen så var det också releasefest för Luciano Leivas födelsedag på Brillo.
Han hade födelsedagsfest. Ja. Det är väl inte release, det är väl fest då bara, va?
Vi hade också releasefest på Bondenbar för vår stand-up.
Och, jag hade också releasefest hemma.
Anders Ygeman kom på vår releasefest.
Ja, vilka wow. Jag hade jättespecifik lista, så att ingen av er var bjudna.
Ja, det ska vi ju. Men det var ju verkligen en hektisk kväll. Och det uppstod ju lite förbistringar just eftersom att det var så många releasefester på samma kväll. När vi hade vår releasefest på Bonden Bar, och vi hade precis liksom konstaterat att Anders Ygeman var där, men att vi skulle dra vidare. Då var ju, då var jag så, jag ska få bokrelease. Och du sa, jag ska på kokain. Och då blev jag så, men det ena utesluter inte det andra. Men sen så blev det ändå att vi gick till Saga.
Mm. Gud vad sorgligt, för jag gick liksom hem från jobbet 5 och tänkte idag händer absolut inget.
Men jag bjöd ju också in dig 3 gånger.
Ja, men det var liksom när jag hade börjat skriva till folk, men jag var ju inte bjuden till någonting. Jag tänkte, jag har inte så mycket vänner, gick jag där och funderade på. Mm.
Men allt det här var ju event där man var lite så tvungen att se sig själv som inbjuden, tror jag. Mm.
Det, man såg kanske saker på Facebook.
Ja, jag var inte ens inbjuden till att köra stand-up.
Nej, men det var det jag tänkte på. Anders Ygeman, var han då på er stand-up för att den är en säkerhetsrisk? Eller vad gjorde han där?
Nej.
Han var där som liksom någon sorts vallraffande privatperson.
Han stod i kostym.
Armarna i kors.
Armarna i kors och valde med omsorg vilka skämt han skrattade åt.
Avslöja honom. Vad skrattade han åt mest?
Nej, men han stod och flinade när Essie pratade om sina utelivsvanor och sådär. P3-dokumentär.
Jag hade lite hot takes på Stockholms uteliv och
just det.
Jag fick ju, ni vet, som man kan få liksom, när man, jag vet, men man liksom börjar gå igenom något man sagt med någon annans öron eller ögon.
Anders Ygemans öron.
Jag började liksom rannsaka allt. Jag kände mig väldigt exponerad, för jag visste inte att Anders Ygeman var där när jag körde. Nej. Du visste.
Mm. Vad är ni på för klubbar?
Hur menar du? Alltså,
i ett festliv.
Jag har faktiskt inte varit på klubb sen restriktionerna släppte.
Ja, gud. Alltså, jag har inte varit på klubb sen Eldkvarn brann.
Nej, men du, nu var inte frågan riktigt.
Nej, jag vet. Men skit, det var en tråkig fråga. Men jag vill berätta lite om Pascal Engmans då release för kokain, som jag faktiskt då var på. Av en slump, för att jag skulle fira Luciano Leiva, han är lite bokare på Brillo. Så går jag in på bar Brillo, så ser jag Per Hagman stå vid baren med en bukett blommor. Och så säger jag, Per, vad kul att se dig. Är du här för Pascal Engmans release för kokain? Nej, jag är här för Lucianos fest. Skitsamma. Sen gick jag in då i växthusbaren där kokaingrejen var. Och då är det en stor som vepa där det står kokain på.
Ja, den var så snygg.
Ja, så här eventvägg som man skulle fotas framför. Så jag och Babba gick in där och ville bli fotade av de här mingelfotograferna. De vägrade fotografera oss för att vi då inte var bjudna. Och så sitter,
men då hade de en lista.
Jag vet inte, eller så bara ut. Så,
men Babba är ju känd.
Ja, men jag tror att de såg på oss de såg på oss att vi var där ironiskt. Och det ville de inte kännas vid. Men däremot att Agneta Sjödin satt där vid ett bord. Hon var där då inte ironiskt, måste jag anta då.
Men då älskar hon liksom deckare eller kokain?
Jag vet inte. En annan rolig grej var Camilla Kvartoft var där. Hon hatar väl kokain, tänker jag. Men sen så såg jag då Frasse Levinson och Pelle Tamla från Nöjesguiden. De stod och var jätteglada för att de hade fått till en så bra intervju med Joe Labero. Så de hade release för det. Och sen var det massa goodiebags
för en intervju.
Ja, det var inte jag inbjuden till.
Nej, och sen var det en sista grejen på Pascal Engmans release för kokain då. Den boken heter Kokain, så att ingen tror något annat. Var att det var gratis goodiebags. Och i goodiebagsen,
nu har det verkligen gått för långt.
I goodiebagsen så var det ett ex av Pascal Engmans bok Kokain, så han gav liksom bort boken på sin egen release. Och då är jag bara så här, är inte meningen med release att man säljer sin bok?
Men det här är jätteintressant.
Nej.
För det här är ju nya liksom influencer, litfluencer eran. Att de bara vaskar böcker. Jag fick ju mitt första pressbud någonsin. Jag blev så överlycklig, för det var från, vem då? Liv Strömqvist. Då har hon skickat hem en liten fickspegel till mig. Mm. Det var någon suttit på förlag och varit så, hur ska vi... Vad är vägen till Essies hjärta?
Perfekt om man vill ta kokain på en sån spegel.
Jag vet, man kan ha den i fickan. Jag är så glad för det. Och jag vill gärna få fler såna bud hem. Också en toppenbok. Så vägen till mitt hjärta är verkligen enkel och spikrak.
Har du instagrammat den?
Jag har inte det. Men det jag kompenserar, för att jag har ju ändå uttalat mig i sellout-debatten. Så jag kan ju liksom inte... Jag kan sälja ut i podd, men inte på mitt privata Instagramkonto.
Och det borde ju de känna till på Norstedt som skickade det där till dig. Så det är nog helt okej att du inte lägger upp något.
Men till alla tjejer och killar på Norstedt, skicka mer.
Det var ett test.
Ja.
En grej om Pascal Engman.
Hur mycket älskar
du Pascal Engman? Nej, jag får inte prata.
Jag skyr honom.
Vi älskar Pascal Engman.
Jag älskar honom. Jag vet inte, jag blir osäker. Jag har inte lagt in värdering i något jag har sagt om honom. Men visste du, Alice, att hans bök skrev Samir och Viktors självbiografi?
Har de en gemensam självbiografi? Ja.
Har de levt hela sitt liv?
Kul att spökskriva en bok åt två personer. För då måste man så kliva sig i tur. Ja, men skitsamma. Det var en rolig torsdag.
Vem spökskrev Margot Ditts självbiografi?
Den här erotiska romanen.
Det var en journalist tror jag som hon valde ut efter många långa intervjuer. Så.
Hur svårt är det att få göra något sånt? För nu börjar jag bli lite sugen.
Och spökskriva?
Spökskriva så här till, jag hade kunnat spökskriva Linn Ahlborgs självbiografi. Jag kan allt om henne.
Men du kan ju göra det nu redan.
Jag kan ju börja fila. Så du träffa min första hockeykille. Alltså, jag kan verkligen, jag tror jag skulle kunna method acta mig in i hennes liv.
Kan du inte bara skriva en så självbiografi?
Mm. Alltså det finns ju vloggar. Liksom. Mm. Det är bara kolla.
Ja. Just. Skriv den, fakturera. Och så ha release.
Precis, det är det viktiga. Det viktiga med att skriva en bok är att man får ha en releasefest. Så. Jag sa att jag hade tre kvällar förut. Det var också för att jag för första gången sedan min dotter föddes så lyckades vi söva henne 21.30 och min fru kollade på mig och sa: Elis, jag ser att det spritter i dina ben, du får gå ut igen. Så då var det som att jag fick en till kväll klockan 22 som var ganska otrolig känsla faktiskt.
Hur sent var du ute?
Sen kom jag hem i en taxi klockan 1:30.
Du får prata mot den där.
Alicia vill verkligen inte vara nära mina läppar. Men nu, det här är mycket bättre, kan du vara nära
den? Då kan jag vara nära den här, då får jag skydd.
Ja.
Mot mig. Så. Nej, men så det var faktiskt otroligt. För annars så stod alla på Brillo och skröt om hur duktiga de var på att lägga sina barn och hur deras barn sov själva, medan vår dotter då sov i vår säng. Och vi är helt förlamade av den anledningen liksom. Vi
är gisslan. Hon är väldigt liten också.
Jo, men Per Hagman sa så att ja, men vår dotter.
Jag tänkte om man kunde montera på ett till ljudskydd på den där.
Ta den där.
Men tydligen Pelle Tamlet, alla var så. Nej, men våra barn, de sover själva. De sover 12 timmar i natten. Man stänger in dem i garderob och slänger nyckeln.
Nu får ni prata. Ja. Alltså, Elis måste få inte prata.
Elis, sluta prata nu. Ja, nej, men jag antar att det är säkert en sån nu statusfråga att ha självgående barn, låter det som.
Ja.
Har du också tänkt mycket på det här, Kristoffer?
Med självgående barn?
Ja, du ska ju snart bli pappa.
Ja, precis.
Gud, grattis! Tack. Är det liksom, har du råkat eller?
Ja, och det är release om några månader. Ni är alla varmt välkomna.
Vi kallar den faktiskt för kokain.
Kokain.
Efter mamma. Ja. Alltså jag vet inte om ni har, för jag har pratat lite om det här i min andra podd som jag startat, som jag inte nämnt för dig Alicia, att jag har startat en annan podd. Eller startat det.
Vilken tur att jag inte har Instagram.
Det är Babba Stilt som har startat den och han, där är jag sidekick, så att där är det lite
är det bara Babba?
Världen. Ja, det är en förlagspodd. Men i den så gick jag igenom lite mina känslor när jag kom dit och så. Men jag var ju inte ett dugg nervös egentligen. Men jag kände att jag var tvungen att låtsas vara nervös. För att när Kristoffer sa till alla de här komikerna vid komikerbordet att det var min första gång, då var det som att någon sorts kutymgrej att alla skulle vara men lycka till. Och de var jättesnälla när Kristoffer sa det. Men sen efteråt när de tror jag förstod att jag inte brydde mig så mycket om det. Så, alltså de var väldigt mycket snällare innan än efter. För att jag tror att de trodde att jag drev med själva formen eller skrået. Eller,
vilket du inte gjorde.
Absolut inte gjorde. För jag gjorde mitt absolut bästa för att vara så rolig som möjligt.
Men jag hade ändå gett dig lite feedback som du inte tagit.
Nej, men jag marinerade den i mitt huvud. Och den, jo.
Vad var feedbacken?
Jag hade sagt så här, en grej som jag var så här, jag tycker det här är ditt bästa skämt, ditt bredaste skämt, jag tycker du ska liksom börja med det. Att det ändå, men då sa du nej, för jag måste göra en callback till Göran Greider. Det måste vara den här ordningen.
Ja, men du hade lite synpunkter på själva dramaturgin.
Ja.
Men jag la in lite fler callbacks alltså jag, efter att jag pratade med dig. Mm. Så att, jag tror att du gjorde att slutet blev lite bättre. För du sa också att jag skulle sluta med att min egen dotter fick blodcancer. Och det var tack vare dig, Essie.
Just det, så att man ska lyssnade alltid skämta på sin egen eller sin dotters bekostnad.
Det blev lite mer makabert. Så. Nu ja, det är svårt för dem som inte var där då, men jag vet inte. Ja.
Vad tyckte ni då?
Jag tyckte det var bra. Och publiken tyckte också det var bra. Men det var väldigt långt också. Alltså, jag skulle köra 5 minuter. Men jag tror det var närmare 18.
Det kanske var 12. Kanske var 10. Ja, men det var väl det också. Att jag blev lite för berusad av att jag tyckte det var så kul att stå där och prata i mikrofonen.
Vem hade kunnat tro?
Och jag blev också så här, men jag hade ju inga vänner i lokalen.
Elis, nu måste du ställa en fråga till folk.
Vad menar du?
Så att du inte blir berusad igenom den här micken.
Jaha, du säger det så.
Skriv kort, helst inte alls. Ja, exakt. Jag är tråd inom stand-up.
Ha release the... precis. Nej, men Alice, vill du höra lite då? Så kan ju du få avgöra själv.
Okej.
Okay. Du måste inte.
Jo.
Varför var du inte där, Alice? Varför körde inte du stand-up?
Jag var i Hamburg.
Ja. Vad gjorde du? Var du på release?
Jag var på en jättestor release i Hamburg. Nej, jag var på en filmresa.
Mm-hmm.
Det var jättekul.
Alltså filmresa som att det var som en film, eller?
Nej, det var att det var jättemånga producenter som åkte till Hamburg. Nu tror jag att jag har lyckats få en skådespelarroll genom den här resan.
I Hamburg?
Nej, i film. Alltså, det är inte helt klart om jag ska ta den här rollen. Men i sånt fall skulle det vara krokimodell på filmen om Hilma af Klint. Tycker ni att det ska...
Oj, det är höjden av kulturellt kapital.
Mm.
Men naken då?
Ja,
var det bra då? Betalt?
Det vet jag inte.
Nej. Men hur naken?
Alltså om man är modell så är man ju helt naken.
Jag tycker du ska ta det.
Var det så att de frågade dig för de kände att du skulle tacka ja?
Vilken komplimang ändå. De tänker att du ser bra ut naken. Det var därför de frågade dig.
Krokimodeller ska ju inte vara snygga nakna. De ska vara liksom kurviga.
Det beror på vad
eller,
det är för film.
Det är jättesnyggt att vara kurviga. Men
det beror på vad det är för film. Om det är så en fransk film så ska de ju vara jättesmala.
Det vet jag inte.
Nej.
Ja. Vi får se om jag tar den rollen. Ja.
Mm. Men då kommer ju du vara för stor för den här podden. Du spelat krokimodell. Nu kommer alla vara så, fan, är det du som har podd med, eller som brukade ha podd med hon som är krokimodell i Hilma af Klint-filmen?
Det är också jätteroligt att tänka sig Hilma af Klint sitter och målar av en krokimodell och så kollar man på hennes tavla så är det bara en sol, en trekant. Och bara såhär, jag ser i den här nakna tjejen så ser jag liksom Waldorf-guden istället. Så jag förstår
ljus.
Inte riktigt.
Jag ser ljus.
För att liksom lära dig att rita en trappa upp mot himlen så måste du först kunna måla av ett par pungkulor. Jag vet inte, märkligt.
Ja.
Tackar jag.
Ja, tackar
jag.
Livet är för kort. Ja, helst inte. Livet ska vara kort, helst inte alls, sa jag. Det var mitt självmordsbrev.
Lev kort, helst inte alls.
Nu ska vi se om man hör något här.
Nu får jag få alltid lite prestationsångest där, Kristoffer Nyqvist. Är i rummet på grund av hans internationella karisma. Den påminner mig om min idol Paolo Macchiarinis internationella karisma.
Okej, okay, tankar så långt.
Visste folk i publiken vem han var?
Jag eller Paolo Macchiarini?
Paolo.
Det var ändå din bredaste referens.
Ja.
Mm.
Va? Var det den bredaste referensen?
Allt annat var ju bara Dasha Redskar Dasha.
Ja.
Och typ så här P.O. Enquist.
P.O. Enquist. Nej, ja. Jag säger ingenting. Han avbröt ju lite innan skämtet var klart, men det är okej.
Okay. Jag tänker för utvärderingens skull.
Ja.
Tyckte det var en bra början.
Mm.
Eller hur? Det är väldigt trevligt att liksom kommentera världen. Det känns klassiskt. Det var andra komiker som gjorde det också. Att man börjar säga något om Kristoffer som ändå är MC.
Just det. Gud, jag trodde du menar liksom världen.
Okej, Hilma af Klint.
Nej, men det är ju ett vanligt tips här när man debuterar. Att säkert kanske skämta på sin egen bekostnad. Mm. Eller säga något om sitt utseende.
Det första jag gjorde som inte hördes där var att jag svepte en öl. Jag hade köpt 2 så att jag skulle säga lite rockstjärnemässigt kunna svepa en. Det första jag gjorde.
Internationell solidaritet.
Snart kom mitt absolut högsta skratt. Sen kan vi sluta lyssna på det här. Men mitt högsta skratt var liksom inget skämt.
Yes, som sagt, det är första gången jag gör det.
Mitt största skratt var ett konstaterande.
På riktigt? Ja. Varför skrattade alla åt det?
Jag känner mig som P.O. Enquist. 15 år gammal. På ett kvistfritt furugolv. ett kök några mil utanför Skellefteå som ligger på det här kvistfria furugolvet, va? Och jag har med oskulden tillsammans med en 20 år äldre kvinna som precis har förfört mig. Ni minns alla det från liknelseboken. Och då förstår ni att jag är totalt likgiltig just nu. Jag kan inte bry mig mindre om vad ni tycker om mig.
Jag har aldrig hört någon vaska bort ett skratt på det sättet. Gud, du hade verkligen liksom en snäll erotisk röst.
Det var för att kompensera för mitt dryga innehåll, tror jag. Mm. Jag vet inte. Försvarsmekanism kanske. Mm. Ja, men hur ska man hantera skratt? Ni som ändå gör det här for a living ibland. För att jag märkte att när jag fick ett skratt så vill jag... Jag vet inte om jag var så bra på att liksom hantera just liksom... När man får ett oväntat skratt till exempel, vad gör ni då? Om man bara improviserar något och det får skitmycket skratt. Och så blir det nästan som att ens tänkta punchline punkteras i för tid.
Mm. Vi är båda deadpan, så vi skrattar ju inte.
Nej, vi skrattar ju inte. Nej. Men publiken...
Ja, de skrattar.
Mm. Vi är bara deadpan. Missförstått. Det betyder att publiken inte får skratta heller.
Käften!
Jag är en deadpan-klubb.
Men vissa kan ju skratta. Alltså vissa komiker. Dave Chappelle är ju känd för att alltid slå sig på knäna och skratta själv åt sina skämt. Men det hade ju varit väldigt osympatiskt om någon av oss hade gjort det.
Jag gör ju det.
Ja, just det.
Du har börjat göra det.
Jag skrattar mina egna skämt.
Då skrattar ju folk jättemycket. Men du kan göra vad du vill.
Ja. Det här är ju...
Men ska man inte skratta åt sina egna skämt? Vad gör man om man råkar lite då?
Det är väl lite osympatiskt att så här, tänka, det här är så kul att jag skrattar åt det.
Fast du, när du skrattar åt det, då är det aldrig att det känns som att du skrattar åt skämtet. Det är alltid att det känns som att du skrattar åt publiken. Och det är därför det blir kul.
Det är ett så lätt skämt och det borde inte funka.
Men du körde inte, du hade skrivit några skämt i torsdag som var bara dumma. Och så skulle du, om publiken skrattade, så skulle du ta upp lappen och säga att publiken är trasig. Men det gjorde du inte, det hade varit väldigt kul.
Jag ska testa det ikväll.
Ja.
Roligt ju.
Längtar.
Ja. Är du inte stolt över mig?
Jo, verkligen. Du var jättemodig.
Det var ju ett fullsatt rum. Jag körde stand-up.
I 20 minuter.
för mytens skull. Kan inte säga att det var längre och längre för varje gång någon frågar.
Ändå debut på en timme. Det är verkligen.
Jag drog ut.
Och sen var det paus och sen andra akten.
Jag drog ut det här sketchen om Frasse och Tage i så här 15 minuter. Nej, men det var ojämn insats. Men jag fick blodad tand och om jag får frågan igen kommer jag att ställa upp med helt nya skämt. Eftersom det är så jag jobbar. Jag skriver nytt varje gång. Mm. Också ett brott mot någon sorts hederskodex, jag förstått. Det var det.
Det är alltså jubileum för MeToo idag.
Grattis. Så passande. Mm.
Så därför har jag gjort ett MeToo-litteraturquiz.
Mm. Ja.
Men vill ni börja med det eller har ni någonting annat att säga?
Det kan väl komma att förstöras.
Ja. Det här är jättebra för jag har bara en kort grej om poeterna på Parkvägen. Men den hakar ju in lite i MeToo. Så.
Okay. Vi kör quizet nu.
Så. Men grejen är att jag tror att ni får ändra. Elis, du får liksom nu... Jag vet inte hur vi ska göra.
Ja, att jag kommer se din
datorskärm. Du får inte tjuvläsa,
Elis. Jag lovar inte tjuvläsa.
Han kommer ju klara sig utan att tjuvläsa.
Jag kan så mycket om MeToo. I litteraturen. Jag hade ju ett långt skämt om Åsa Linderborgs dagbok från MeToo-året som gick ut på att hennes förläggare Popularis har Aspergers syndrom.
Jag måste säga hur det går till för att jag tänker att Essie är ett lag och Kristoffer och Elis är ett lag.
För att hon är tjej?
Ja.
Killarna mot tjejerna.
Okej, och då börjar fråga ett.
Eller är det att man ska säga...
sitt namn?
Nej, ni får, vissa frågor är liksom att ni själva får fantisera. Andra frågor har ett rätt.
Det är en essä. Skriv en obs-essä på den här frågan för MVG.
Okej, nu börjar med MeToo-quizet. Den så kallade kulturprofilen Jean-Claude Arnaud var en av de mest omskrivna MeToo-gubbarna och den enda som blev dömd på riktigt. Nu är allt glömt och förlåtet och han är ute på stan igen. Fråga 1. Vilka kulturtjejer kommer han försöka ligga med och kommer det säga ja eller nej? Nämn minst 2.
Man.
Bra där, du får ta bollen och spring, Kristoffer.
Nej, men kanske motståndarlaget, S.E. Klingberg, kanske han lägger in en stöt på.
Kommer hon säga ja eller nej?
Kanske, det är väl ett alternativ däremellan.
Går det här in i MeToo? Kan det här klassificeras som MeToo?
Just det.
Kanske, hur, vad, alltså om man säger kanske samtyckeslagen, är den... Är nej och kanske i samma kategori eller kanske mer samtyckeslagen är att man ska säga ja, va?
Mm. Just det. Ja. Men du skulle nämna två.
Ja, så måste jag en till.
Ja, men då bollar jag över till min lagkamrat.
Lyra Kåli som har på den gästebudet med några andra härliga tjejer och killar, hon kom ju ut som gammal forumtjej. Och då tänker jag att hon skulle kunna kanske gå med på det här som en del av hennes nya, nykonservativa identitetsbygge. Liksom, för att göra hennes gamla veganvänner på Miljöpartiets ungdomsförbund besvikna.
Säger hon ja eller nej?
Ja, det var mitt svar. Du,
ja.
Okej, det var förlåt. Du som sa det. Låt Essie svara på frågan också.
Ja, du får också svara.
Men det var så svårt. Ja, det är förutom de som redan nämnt.
Så här kan man säga, om man vill säga nej också, att så här, som Mara Lee skriver i sin avhandling, att så här, om ett sätt att bekämpa det här språkliga liksom, våldet är ju att underkänna frågan. Mm. Så här, jag vägrar svara.
Nej, men han får inte, rör inte min kompis, känns det nog. Nej, men däremot så, det ska bli jävligt spännande att se. Man tror ju att de är brända för alltid, de här MeToo-männen. Men jag hörde en fågel viska till mig senast igår att Lorenz har börjat hänga med unga tjejer igen. Och de har inga reservationer mot det. Liksom.
Ja, historien är kort.
Historien upprepar sig.
Fråga två. Innan Jean-Claude startade forum så var han bara en enkel fransman som ville in i kulturlivet. Vilken restaurang skulle man hänga på om man var någon på 80-talet? Och vilken typ av kök serverar de? Ledtråd, det är inte fusion.
Vad hette den restaurangen nu igen? Det är där de hade
frågan, ja.
Det är där de hade så här varsin bägare, alla stammisar med en siffra på som hängde bakom bardisken och jag tror att Stig Larsson hade nummer 3.
Restaurangen heter inte Kungen. Det är också en...
Ja, tjej.
Ja.
Prinsen.
Ja.
Ja.
Poäng.
Snyggt.
Och vilket kök?
Det kan vara det franska.
Rätt.
Efter, med viss tvekan.
Det finns råbiff där.
Mm. Ja.
Så du får poäng. Okej. 2-2. Eftersom det här är en litteraturpodd kommer nästa fråga handla om MeToo-författaren Cissi Wallin som skrev självbiografin Allt som var mitt om en annan MeToo-författare som förgrep sig på henne. Vad hette enheten på Uddevalla gymnasium som Cissi Wallin gick på och vilken inriktning hade hon på sitt program?
Enhet på gymnasiet.
Ja.
Var det inte mediekommunikation, säger man. Och SAM, kanske.
Okej.
Okay.
Tjej. Mm. Jag skulle gissa. Ja, men... Ja, men nu får jag också säga mediekommunikation. Men jag säger med inriktning influencer.
Fel. Hon gick estetiska programmet.
Ah.
Och... Enheten hette Akademi Sinclair.
Det var... Okej. Okay. Hennes påstådda förövare har skaffat Substack.
Jag har sett på Twitter.
Det har jag med.
Vad betyder det?
Det är en typ av nyhetsbrev.
Vi har också startat en Substack, men den är hemlig.
Okej. Okay. Kan man prenumerera på den om man är hemlig?
Ja, kanske snart.
Ja, kanske.
Ja, vi har releasefest snart.
På sista året av gymnasiet fick Cissi Wallin en stor roll i filmen Tjenare kungen. Filmen handlar om 19-åriga Abra som är den enda punkaren i Billingfors. En kväll uppträdde ett punkband i byn och hon bestämmer sig för att följa med dem till en större stad för att satsa på punken. Vad hette bandet och vilken stad flyttade hon till?
Alltså i filmen eller verkligen?
Ja. Ja, i verkligheten också. Om du det kan det.
Ja, men det var i Stockholm.
Man.
Ja.
Det är kul att satsa på punken, tycker jag. Jag har alltid velat göra det själv. Ända sedan jag såg Cissi Wallin första gången. Nej, men jag har inget svar på frågan. Jag vill bara höra min egen röst.
Punkbandet hette.
Jag har inte fått svara. Tjej. Ja, jag har inget heller svar. Men jag skulle säga...
på stad.
Ja, stad.
Det är stad och land.
Staden har också en stor mässa varje år.
Göteborg.
Frankfurt.
Göteborg.
Nej, fan.
Ett poäng till.
Och sen så kanske namnet. Man kan ju alltid gissa på ett generiskt punkmans namn. Punken är död, jag vet inte.
Happy Gigolos.
Nästa rätt.
Det är en musikal nu om bandet Bob Hund. Och då är det fiktiva bandet, tjejbandet i den musikalen är, heter typ Bob Katt eller något sånt.
Sad Gigolos. SCA har 3,5 poäng och killarna har 2. MeToo betyder jag med på svenska och kan användas i andra sammanhang såsom I have eaten och så svarar man MeToo. Men för att man ska förstå att man menar MeToo, det MeToo som quizet handlar om, så brukar man säga hashtag MeToo. Vad heter symbolen som man sätter framför MeToo för att man ska förstå att det är en hashtag? Och säg MeToo, jag med på 4 språk.
Man.
Ja.
Hashtag heter väl. Den heter väl hashtag.
Dash.
Dash.
Nej.
Det är snedstreck på engelska.
Ja, ah, förlåt, det är snedstreck.
Alltså symbolen hashtag.
Jag tycker det ska, jag kan säga vad jag tycker den borde heta. Alltså gärdsgård.
Just det.
Det ser ut som en gärdsgård.
Ja, stilpoäng. Men det är pluspoäng.
MeToo på flera språk. Mi también.
Jag también.
Ja. Vem är det som har ett spanskt efternamn här, Kristoffer? Tu madre también, som Pedro Almodóvar hade sagt. Nej, men sen på dansk, jag med. Och på norsk, jag med. Men jag också, som Skavlans fru brukar säga. Hon är
du
svensk.
Kan inga fler.
Jag sa ju ich auch.
Okej, SCA har 4,5 poäng och nu har killarna också 4 poäng.
Ja, fan, då får jag dra iväg snart.
Mm. Hur många frågor
nu,
är det kvar?
Nu är det utslagsfrågan.
Ja.
Okej.
Kom ni ihåg att det var en massa olika upprop under MeToo, till exempel så tystnadtagning och sånt. Mm. Så att olika branscher hade sin egen hashtag.
Mm.
Nu kommer jag läsa olika hashtag och ska ni gissa vilken bransch det var.
Mm.
I Guds namn.
Prästernas.
Finns den på riktigt?
Ja, hashtag i Guds namn.
Precis.
Man har sagt prästerna.
Nu är det bara att säga då. Så fort.
Ja.
Okay.
Ja. Du säger inget.
Eller kyrkan.
Jag visste inte om det var först. Det är en så timid tjej. jag visste inte vad reglerna var. Att man bara ska säga.
Mm.
Jag säger också, nej, du sa prästerna och det var fel.
Ja. Jag har förlorat ett poäng nu. Så nu bara säger. Ja.
Men gud, jag säger diakonerna.
Frikyrkorna, nu är det 3-3.
Frikyrkorna.
Förlorade det sig, jag tappade halvt poäng.
Är det här en sån sensmoral att tjejerna alltid förlorar?
Hashtag a special place.
Det var de som jobbar på, tjejerna som jobbar på Perfect Day.
Jag säger kanske så här hotellpersonal.
Nu har ni båda 2 poäng. Det här var de speciallärarnas hashtag.
Fuck, jag skulle typ gissa det.
Tramsigt.
Hashtag kill the king.
Ursäkta.
Rojfarnas kanske. Nej, tvärtom. Jag tänker att det är royalistiska föreningen. Det är
ju, nej. Kill the king. Oh, gud. Hovet. Alltså inte bandet.
Det är bara Peg the Patriarchy.
Det var hårdrockarnas.
Ursäkta. Men det är
känns
så,
som att det är så tramsiga.
Hårdrockarna är så brett. Har de ett så här fackförbund? Mm. Eller är det vilka tjejhårdrock? Alltså inom rock?
Jag vet inte, det finns inga. Det var 2 kanske. Skilj gnagarna från vetet.
Det var inom AIK. Precis.
Jag sa först.
Det var fel, det var lantbrukarna.
Alltså, skilj gnagarna från vetet.
Men gud, det är ju sånt tecken på hur vi bryr oss om allt utanför Stockholm. Eftersom gnagare måste betyda så. Quetzala Blanco på norra stå.
Slå dövörat till.
Döva.
Lätt.
Yes. Historisk rättvisa.
Hashtag inte bättre för.
De är så retro-tjejerna.
Ja, du är nära.
Elsa Billgren.
Det var pensionärerna. Ja. Och sen har vi då...
Pensionärerna.
Hashtag utgrävning pågår.
Vad heter det? Arkeologi?
Ja. Och sen den sista... Men
gud vad många... Vem är tjejerna klagar?
Alltså de hade faktiskt jättemånga.
Har ni provat att le?
Hashtag orosanmälan.
Socialarbetarna.
Ja, nu vann du alltså.
Ja.
Snyggt jobbat.
Men man kunde få poäng om för, även om man inte har rätt och har en bra motivering.
Ja. Mm. Vill du ha något på orosanmälan då?
Ja. Man.
Ja. Det är bra att du är tydlig.
Säger jag då. Så att ni kan särskilja min röst från Essis. Elis, du får nog backa mig lite här i hur vi ska motivera den här. Vad var
orosanmälan?
Var det dånar här?
Ja, det känns som att vi poddar in från Morias gruvor. Orosanmälan får mig osökt att tänka på Daniel Sjölins första bok Oron bror. Det var många karaktärer i den som det begicks någon sorts patriarkalt våld på. Så att det är en språkmaterialistisk rörelse som hade den hashtaggen helt enkelt. Alla tjejer som Daniel Sjölin har kränkt i sin prosa, alltså fiktiva tjejer.
De är ju verkligen fiktiva.
Ja. Så det var svaret.
Ja, du får poäng för det och då blev det lika.
Yes. Dodged that bullet.
Me too.
Men vad trevligt.
Så
quiz. Ja.
Bra quiz.
Jag kanske ska göra quiz.
Jag tycker du borde ha så här quiz på någon restaurang typ som vi kan komma och spela.
En releasefest bara.
Jag tycker vi måste ha releasefest.
Just det. Vad skrek P.O. Enquist när han blev av med oskulden på det här kvistfria furugolvet?
Oron, bror.
Det var han som var me too. Några mil utanför Skellefteå.
En sak med uppropen, det var att techbranschen hade 3 stycken. Säger inte det mycket om hur liksom...
Splittrad
tech. Ja. Först hade de vi skruvar av locket.
Mm.
Tycker jag var konstigt.
Ja, äckligt.
Sen tekniskt fel. Och sen fel fil.
Fel fil.
Nej, det låter inte bra.
Nej.
Jag tycker inte, jag är emot ordvitsar.
Mm.
I egenskap av komiker och tjej så har jag ändå tolkningsföreträde här. Och jag tycker...
Vad tycker du om komikernas upprop? Skrattet i halsen?
Nej, men jag fick inte vara med då. Jag var inte komiker då.
Nej.
Så jag är emot såklart. FOMO. Retrospektiv FOMO.
På releasefesten.
Just det. Ja, skrattet fastnar i halsen jämt och ständigt när man har så här kul... Nej, men du får återkomma med ett nytt quiz nästa avsnitt tycker jag. Det var toppen. Det var toppen. Ska vi fortsätta prata lite om litteratur eftersom vi är en litteraturpodcast? Jag har hört ryktas om att SU... förra gången du pratade... Din prata i ditt... I förra avsnittet har ju blivit en lång nu essä på Expressen Kultur. Aha. Så nu får du ju provtänka igen. Ja. Det kanske blir en bok som Itlit kan ge ut sen. Om du testa.
Ja, vad kul att du blev upplockad.
Det är en så bra språngbräda. Får man komma in i värmen i Bonnierhuset. Nej, men det enda jag gjort sen sist är att jag har läst den mycket omtalade Tora Dahl-biografin.
Mm.
Skriven av Jesper Högström.
Mm.
Som jag antar att vi alla läst.
Ja.
Kul att alla kunde komma till bokfiken.
Yes.
Nej, men det här hakar lite i MeToo-året. För att jag bara liksom, jag har verkligen inget att säga om den förutom att det är väldigt dålig PR för killar. Den handlar ju om Tora Dahl då, toppen tjej på Parkvägen kring 30-talet där.
Mm.
Och hon hängde med många killar och de var poeter och... En sak har de alla gemensamt. Det är att de alla älskar D.H. Lawrence så mycket. Mm. Vad tycker du om D.H. Lawrence, Elis?
Inte läst.
Nej.
Så jag har inget att svara på det.
Vad tycker ni om D.H. Lawrence?
Men det är alltså författaren till, vad heter den, kända? Älskare, eller?
Ja, alltså han är ju verkligen den stora uttolkaren av...
Kvinnan.
Av kvinnan, men också av den fria kärleken. Jag har ett citat av D.H. Lawrence. Okay. Han säger så här: Love is the flower of life. and blossoms unexpectedly and without law. It must be plucked when it's found and enjoyed for the brief hour of its duration. Han är verkligen en sån... han är väldigt mycket team hedonistisk kärlek.
Mm.
Och det enda jag har att säga om poeterna på Parkvägen är att jag tycker inte de... Det blir inte så bra. Det är liksom, det, de tog lite väl mycket D.H. Lawrence budskap till sitt hjärta. Det är väldigt, liksom, det är en ganska omständig redogörelse för alltså de här Paradise Hotel-relationerna som uppstod mellan de här poeterna. Och man kan ju säga att Tora Dahl drog ju det korta strået, för hennes man älskar verkligen D.H. Lawrence.
Mm.
Och han vill ju bara ligga med en massa unga tjejer. Och det tycker jag är... jag tycker bara att... jag undrar bara så här... Hur mycket har D.H. Lawrence skadat svensk litteratur? Slash kanske lyft svensk litteratur. I och med att det skapade ju ett sår i alla dessa poeters hjärtan. Att det var så trassligt.
Mm.
Och,
men för nu pratar du om de här pojkarnas, poeternas liksom, privatliv mer än deras verk. Antar.
Jo, men det var ju mycket. Alltså, Gunnar Ekelöf skrev väl alltså, halva hans liksom, produktion handlade väl om att han var så ledsen för att hans första fru lämnade honom för Karin Boye. Hans andra tjej lämnade honom för fucking Eivind Jonsson.
Just det.
Alltså, it can break the
det är liksom deras fel att de gillade Lawrence så mycket som gör att vi nu får en debutroman som heter Halva Malmö består av killar som har dumpat mig. Alltså det är bara en rakt nedstigande.
Gud, ja.
Allt handlar bara om heterosexuella ojämlika relationer.
Ja, och sen och jag vet liksom, sen så är det var inte alla poeterna på Parkvägen som var D.H. Lawrence killar.
Nej.
Men jag tror att han skapade liksom en stämning. Det var liksom, jag tänker att D.H. Lawrence var för poeterna på Parkvägen lite som Lizzo är för hipstertjejer i Stockholm. Det. Att det var sån dumpa din kille stämning fast ingen kanske egentligen ville dumpa sin kille. Eller dumpa din, alltså som Arthur Lundqvist, han kallade ju sina tjejer för sin istället för fru. Alltså det tycker jag är taskigt.
Men Tora Dahl, hon fick ju då också ligga med de här yngre poeterna själv. Alltså det var väl inte, eller?
Ah, jo,
det var
men
inte
det var
hennes
också...
man som låg runt, eller?
Fast,
jag har inte läst, jag bara...
Nej, men det var ju ändå väldigt, det var ju väldigt olika stämning. Alltså till exempel när hon och Gunnar Ekelöf, det blir lite flörtig stämning mellan dem.
Mm.
Och han är 20 år yngre. Men då är det ju ändå att, då är det liksom att han säger till hennes ansikte så, du får inte bli kär i mig, typ.
Mm.
Taskigt sagt.
Mm. Verkligen. Så talar man inte med en 20 år äldre kvinna.
Nej.
Man ska vara artig och
Gunnar
respektera och bli äldre.
Mm.
Men till hans försvar så hade ju hans tjej lämnat honom för Karin Boye. Och som sagt, det verkar ju vidrigt.
Hashtag inte bättre förr. Ja, väl.
Det är väl den hashtaggen vi bör med oss efter MeToo.
Verkligen. Har du något liksom, efter att ha läst liksom, om de här personerna, vad känner du generellt inför? Inför poeter i allmänhet och inför...
Du kan inte ragga på sig i podden.
Nej, förlåt.
Kan du?
Jag vill bara få lite feedback till min nästa stand-up.
Jag tycker inte om de som gillar D.H. Lawrence i alla fall.
Mm.
Men jo, men alla vi som läst Anna Enin vet ju att D.H. Lawrence har en jävla dragningskraft. Han fuckade ju upp även... För henne och Henry Miller och June. Och då, alltså det är, så här, det är som att han verkar ha någon... Liksom, jag blir väldigt rädd. För jag tror att om jag hade läst D.H. Lawrence, det hade varit verkligen förödande för min kärleksmoral. Så jag har bestämt mig nu för att hålla mig jävligt långt borta från D.H. Lawrence.
Men är han liksom för då att man får ligga runt?
Ja, och att man ska ge efter för varje ingivelse.
Oj.
Ja. Men det är roligt alltså att du verkligen är en sån konspirationsteoretiker. I förra avsnittet så var allt Jack Antonoffs fel. Och nu är allt.
Ja, men jag känner att jag måste komma med ett scoop om jag ska vara kvar till nästa avsnitt.
Undrar vilken kille du ska skylla allt på nästa avsnitt. Levande eller död. Man, ingen går säker. Ingen går fri.
Jag har en lista.
Finns två killar i den här podden.
Man. Om jag får be.
Det finns två man.
Ja. Wow. Man blir sugen på att läsa om Tora Dahl i alla fall och ge henne lite upprättelse så här postumt.
Mm.
Jag hade en teori om att det kanske, även om boken verkar ha ett gott ärende, att hon ska liksom få träda fram som geni i egen rätt,
Så hur känner man egentligen med att skriva om någon, en död människas dagböcker och kärleksliv? Sådär? Alltså finns det någon risk att det är väldigt taskigt mot Tora Dahl och liksom hänga ut alla
de här... Glashuset går skrrr!
Ja, precis. Jag brukar bara vara djävulens advokat här. Jesper Högström kanske borde se sig själv i spegeln. Men det kanske bara är bra. Jag vet
hon
inte.
Gav henne inte en diagnos i varje fall.
Just det.
Nej, det är skönt.
Poeter med tänkbar vad hade de då om de inte hade autism med läste tänkbar hedonism
där, ja. Läste ni den där autistartikeln om hon som har skrivit en bok, vad heter hon, vetenskapsjournalist eller
Klara.
Men rubriken på artikeln hette ju så här: kvinnliga autister går under radarn. Och då tänkte jag, ja, eller det var väl, det är väl det autister gör. De vill också, väl inte vara ovanför radarn, eller? Ja. Ligger inte det i diagnosen att vara under radarn?
Jo.
Ja, men Greta...
Greta...
Turfjäll är ju... journalist på det.
Precis, det är väl så mycket ovanför radarn man kan...
Case closed.
Ja, det var inte bättre för hashtag.
Men Greta Gris är ju en fiktiv karaktär som min dotter tycker mycket om. Och hon har Aspergers syndrom.
Hon tar ändå mycket utrymme.
Asperger finns inte längre.
Nej, autism. Spektrum.
Fan, det var därför ingen skrattade när jag sa att Åsa Lindeborgs förläggare hade Aspergers syndrom. Gör om, gör rätt.
Det var faktiskt ett sidospår var att det var jätte... När Aspergers tog bort från den här DSM-5... Mm. Och så blev alla autister, då blev det liksom kaos för att Aspergerna kände jättemycket så här, men vi är inte som de där psykfallen. Och då, så att alla med Asperger fick automatiskt autism.
Är det den här filmen I rymden finns inga känslor med Bill Skarsgård handlar om?
Ja,
det handlar väl om Bill Skarsgård. Det, så, ja, det var väl ett sätt att visa så att autister kan också vara sexiga.
Just det.
För det handlar ju om att han blir kär i en vanlig tjej. Och hon blir kär i honom.
Forsing,
inte en vanlig tjej. Oj, oj, oj.
En riktig...
pangbrud.
Bomb.
Manic. Ja,
okay. Hashtag me too.
Vad har du att säga den här veckan, Kristoffer?
Ja, jag tänkte att min prata skulle vara Eli stand-up. Men har jag något mer? Jag kolla.
Då ser du, Alice, du skulle varit lite mer intresserad av min stand-up. Ja, så hade Kristoffer fått säga lite
men
mer.
Men om du inte hade pratat så himla länge om den där releasen.
Ja,
kokain.
Ja.
Jag kan säga mer saker om Pascal Engmans release för kokain. Men jag biter mig i tungan.
Ja, men Nobelpriset delades ju ut förra veckan. Som vi alla missade. Eller som ingen av oss missade. Och när det skedde så gick jag in på biblioteket, deras hemsida, och tog en screenshot på hur många exemplar det fanns på varje bibliotek. Och här kommer då scoopet. Att jag följer både Victor Malm och Gunilla Brodrej på Instagram. Och att båda la ut stories om att de hade lånat ett exemplar på Hornstulls bibliotek där det bara fanns ett ex.
Oh. Otroligt.
Antingen ligger de med varandra.
Det var precis det jag skulle komma till.
Ja,
de gör det.
Men de, alltså, hur är det ens möjligt?
Kan inte säga sånt här. De ger efter för sina...
lustar.
Ja.
Har de läst D.J. Lawrence?
Ja, det verkar så.
Var det, paradiset?
Har D.J. Lawrence nått Expressen kultur utan min vetskap?
Är det bara du som sitter där och inte ger efter då?
Vem vet? Tusen inte sig.
Gud, vad spännande. Jag
bra scoop.
Bra scoop faktiskt.
Det är mycket bra scoop här.
Verkligen.
Alltså.
En scoop.
För jag tänker, jag undrar om de tog i samma, de kanske kom dit båda när det annonserades, så hoppade de på fyran från DN-skrapan, eller Expressen-skrapan, och åkte över bron, sprang in på biblioteket och liksom tog boken samtidigt, men insåg att så här, en av oss måste recensera den här, och det var ju Viktor som gjorde det. Så Gunilla kanske fick nöja sig med att ta en bild på boken och posera och så lägga ut den.
Hon är ju väldigt bra på Instagram.
Mm.
Hon kanske fick fota av alla sidor med sin mobil så kan hon läsa som en e-bok i sin iPhone. Hon är väldigt bra på, som du sa, på sociala medier. Hon skulle ha kommit till mitt samtal med Martin Montelius, men hon kom inte. Så jag är lite arg på henne. Men annars är det bra. Mm.
Om Kristoffer kallas sidekick, då kan ju du kallas Scooby-Doo. Inte då så har du alltid ett scoop.
Ja, det är jättebra.
Scoopy-Doo.
Ja, det passar mig.
Mm. Det är briljant. Det är så bra. Jag vet inte hur vi ska kunna fortsätta.
Det var ju ett scoop i sig.
Scoopy-Doopy-Doo.
Det här är releasen.
Vad ger man en tjej som hatar ordvitsar? Jo, en titel som är den sämsta ordvitsen som har gjorts sen muren föll.
Me Scoopy-Doo-Doo.
Och på tal om...
Det är ett upprop i sig.
På tal om Berlinmurens fall så börjar den här podden lida mot sitt slut. Jag vet inte om vi har mer litteraturrelaterade nyheter. Det har varit mycket skvaller idag, men också mycket litteratur. Det är lite det vi brinner för.
Skicka gärna pressbud till oss.
Precis, det spelar ingen roll om det är Camilla Läckbergs trosor eller Liv Strömqvists spegel eller Pascal Engmans kokain. Det går lika bra med allt. P.O. Enquists Antabus och så vidare. Skicka allt sånt till Parkvägen 33 där vi har vårt kontor. Precis, så ses vi på andra sidan. Blir en klippfest för Alicia Hansen. Puss och kram.
Tjejer och killar i hela världen, ta våra händer, följ med oss på färden.
Om du inte är poet eller frilansande skribent, stäng av direkt, du kommer inte fatta några skämt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.